Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
But first, let me introduce the goaltender from your New York Rangers, 3-time All-Star, Henrik Lundqvist!
Skinner dances around, Hayes goes right to the net. On goal, what a stop by Lundqvist! Threw his arm up in the air, lost his stick, and made the save.
Oh, that's a strange bounce off the board. What a stop by Henrik Lundqvist!
You have got to be kidding me. He is in a league of his own.
Ross Siegel, Charlie in front, Krejci. What a save by Lundqvist! With one of the saves of the year. Unbelievable stuff.
Jag är otroligt glad att kunna släppa det här avsnittet med vår genom tidernas bästa målvakt och en av Sveriges främsta atleter någonsin, nämligen Henrik Lundqvist. Och du, han var 23 år gammal när han kom in i New York Rangers. Han blev alltså vald 205, vilket är lite sent, för hade man fattat hur bra han var då hade han blivit vald mycket tidigare. För efter det så var han den snabbaste i hela NHLs historia att uppnå 400 segrar. Han var också NHLs högst betalda målvakt, NHLs mest segerrika målvakt med 459 segrar. Han har över 50 klubbrekord, ett OS-guld, ett VM-guld. Men han var tvungen att lägga av efter cirka 1000 matcher på grund av en hjärtinflammation som han faktiskt stångas med än idag. Men han har också väldigt många spännande projekt på gång nu efter hockeyn. Nu lyssnar vi in en av de främsta någonsin, nämligen Henrik Lundqvist.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Henrik Lundqvist.
Ja, tack så mycket.
Jätteroligt att du är med, Henke.
Ja, vad kul att vara med. Jag har hört talas om den här podden i flera år nu, så det var dags att haka på, tycker jag.
Det var dags. Ja. Jag sa det så här, du sa det till mig när vi pratade lite innan, så här, att nej, men du har ju bjudit in för något år sedan och vi har funnits i typ 10 år, så jag tänkte väl att alltså jag har liksom inte koll längre. Jag förutsätter att vi bjöd in för 10 år sedan första gången.
Ja, det var de senaste åren, vet jag. Men det, du vet hur det funkar. Det är mycket timing med allt som händer i livet och senaste åren. För mig personen också, övergången från att spela och inte spela. Och nu var timingen rätt, helt enkelt.
Nu var timingen rätt, jag satt inte slut. Yeah. Alltså. Mm-hmm. Men och liksom vad du slutade ju, du höll ju ditt tacktal 21 i Göteborg, då du gick ut med att du, ja, du slutar med allting och tackar allihopa. Vad har skett sen dess?
Sen dess, alltså när du går ifrån idrott, framförallt när du håller på med professionell idrott, det har ju varit ditt liv sedan du var 7 år egentligen. Det är det du har fokuserat på, det är det som har väglett dig genom livet egentligen och tagit många beslut ut efter den drömmen du försöker nå. Så det är klart, det är en stor förändring i ditt liv när du går från idrotten. Men jag var redo och sen var det väl kanske, man vet aldrig hur det ska sluta. Jag hade tänkt spela några år till, men så blev det inte av fysiska anledningar. Så jag var redo att ta nästa steg i mitt liv och börja fokusera på en massa saker man inte haft tid med. Hockeyn har tagit otroligt stor del av mitt liv. För det är det jag velat lägga min tid på, men också varit mitt jobb. Men sen jag slutade så jobbar mycket med Madison Square Garden. Första året när jag la av så var det mycket tv, men den rollen utvecklades till ambassadörskap för Madison Square Garden. Jag har alltid gillat musik, underhållning, media. Så jag trivs fantastiskt bra med den här rollen nu. Där jag jobbar lite tv på MSG Networks, lokala tv-kanalen för Rangers. Och sen är jag på mycket konserter, jag är på mycket basket och hockeymatcher. Träffar väldigt mycket folk, träffar sponsorer. Och håller den här kopplingen till Madison Square Garden, Rangers Organization. Som jag tycker otroligt mycket om. Jag har varit här i 18 år nu och byggt upp fina vänskaper och mycket känslor till organisationen, men också Madison Square Garden. Jag tycker det är en fantastisk ställe. Det händer så otroligt mycket där hela tiden. Allt från konserter till matcher till all sorts underhållning. Och det är en kul plats att vara på. Så där lägger jag mycket tid. Sen jobbar jag även i Atlanta på TNT som sänder hockey över hela USA. Och där kör jag några gånger i månaden. Så det lägger jag en del tid på. Och det blir med tid med familjen också och vänner, resor, lite projekt i Sverige. Så jag får tiden att gå. Jag känner att jag hittar en väldigt bra balans i livet just nu. Där jag gör saker jag tycker om, blir inspirerad. Och just att jag tror största skillnaden när du slutar med idrott är att du helt plötsligt är chef över din egen tid. Vilket jag var ju lite av en slav till mitt schema med hockeyn. Framförallt när jag håller på med lagidrott. Du får 2 dagar ledigt vid jul och du har några breaks här och där. Men ofta var man då på All-Star-match eller kanske OS. Så just under säsongen så är man verkligen i det schemat. Och nu väljer jag helt och hållet när, var, hur. Vilket är härligt.
Ja, och du som hade den positionen också som målvakt. Det är liksom svårt att lira om målvakten väljer att vara ute och kröka.
Ja, nej, men det går ju för alla i lag. Det spelar ingen roll vilken position. Signar upp för att spela lagidrott, då väljer du inte när du ska ta en dag ledigt. Eller, vet du vad, det hade varit kul att åka med familjen den här lördag söndag till fjällen. Eller när säsongen börjar, då är du inlåst i det schemat. Det är någonting du signar. Och så har det egentligen varit sedan man var 15-16 år.
Är det inte så en jättestor skillnad? Alltså, du pratar ju som att allting verkligen har varit så otroligt fint nu efteråt. Men det är ju trots allt 2 olika liv. Har det varit vid något läge du känt att du saknar något eller att du... Det känns inte som att du är en person som blir deprimerad. Men att även om man är på ett liv och sen kliver man in i ett annat liv, så är det trots allt två olika liv.
Ja, ja men det är det. Men jag jobbade väldigt mycket med mig själv mitt sista år när jag spelade, för jag ville utveckla mig själv som människa. Jag har lagt otroligt mycket tid på mig som atlet, men kanske lite mindre på mig som människa. Och jag var väl förberedd, kände jag. Även fast inte planen var att lägga av just där och då, så kände jag att jag var på en väldigt bra plats som människa när jag tog det beslutet att sluta med ishockey. Så det har verkligen hjälpt mig att hitta glädje och lycka i livet i det här nästa kapitlet. Och sen... jag vill reflektera mycket på att hitta en så stor passion i livet som jag gjorde för ishockey. Det är inte alla som gör det. Jag känner mig lyckligt lottad att jag hittade ishockey så tidigt och hur den har väglett mig genom livet och gett mig så otroligt mycket, både som spelare men som människa och mycket glädje. Så nu, mitt nya mål i livet är väl att hitta de här sakerna som jag känner passion för och gör mig glad, inspirerar mig. Sen kommer jag att försöka ersätta hockeyn på samma sätt. Det kommer bli svårt att nå den nivån kanske. För det var verkligen min stora dröm genom hela livet att få spela ishockey. Men så här långt så har det funkat väldigt bra. Hitta de här sakerna som man går upp på morgonen och ser fram emot de här nya utmaningarna. Och just hitta glädjen i alla de här olika sakerna.
Vad krävs för att vara en riktigt bra målvakt i NHL?
Dels måste du ha teknik, fysik, men den behöver inte vara extrem. Jag skulle vilja säga att det absolut viktigaste är att du har det mentala. Det finns många olika sätt att stoppa en puck på. I slutändan är det ju det handlar om, oavsett hur du gör det. Men just att kunna hantera dina inre tankar, känslor... Var bra när det gäller, inte bara när det känns bra utan när det verkligen gäller att du kliver fram. Och då handlar det ju mycket om att styra dina tankar. Och jag tror det är det som gör skillnad mellan att vara bara bra till att vara otroligt bra. Det handlar inte om att den här killen är snabbare eller rör sig bättre. Det är en kombination av, ja, han har fysiken och tekniken, men framförallt han läser spelet, han kan hantera situationen. Så det är väl det. Man behöver alla tre. Men det mentala tycker jag är otroligt viktigt.
Det finns ju så här, jag vet inte om du har sett filmen The Secret. Har du sett den eller läst boken? Det är i alla fall en film som pratar, en bok som pratar ganska mycket om det här med moodboards. Hur man sätter mål och att man... De har bland annat en sån här en moodboard där man kan ta saker, klippa ut det från tidningar eller liksom de sakerna som man verkligen vill ha sätter man upp. Och sen så kollar man på den mobilen eller sätter på datorn och man tittar på det varje dag. Man visualiserar att man är där, att man ska komma dit. Det kan vara att man ska vinna något, att man ska klara av någonting. Så att, och det är någonting som jag... många år i alla fall har gjort. Jag har inte gjort det varje år, men man liksom sätter lite grann så här, vad är målen för det här året? Och min känsla är att något som du har behövt jobba med mycket för att komma dit, det är att man klarar inte av att komma till ett ställe om man inte har ett mål att man ska komma till ett ställe. Så att, kan du berätta lite grann dina tankar kring målsättningar? Och för de som lyssnar eller tittar på det här nu, några knep eller tankar som du kan dela mer av som gör att folk kan klara av och nå sina mål kanske lite lättare?
Ja, jag tror... målbilder, inspirationsbilder är otroligt viktigt. Det ger dig så mycket motivation till att lägga de extra timmarna på det du håller på med. För mig har det ju varit en stor del genom min karriär. Och dels se vart jag vill gå, men också drömma mig förbi det. Dels har du målen, men också att tillåta sig att ha de här stora drömmarna. För mig var det en otrolig inspiration. Och som när jag spelade i Rangers här under 15 år, varje dag jag kommer till rinken så är det ju bilder på situationer, stunder som har varit otroligt stora för New York Rangers när de har vunnit eller viktiga matcher. Och dels som han bilder på sig själv, men även på många andra spelare som det är en konstant påminnelse om vart är vi och vart är vi på väg. Men just de här bilderna när du ser dig själv lyckas. Det finns väldigt mycket glädje i det som gör att du får en energi till att gå ut och träna, till att kanske ta det där mötet. Och sen hade jag alltid när jag öppnade där jag bytte om, så öppnade jag dörren. Och där hade jag vissa saker som var väldigt viktiga för mitt spel. Så konstant påminnelse om att tänk på de här grejerna. För det är det som gör att du spelar på den nivån du vill. Och även fast du gör det varje dag så är det bra att se det. Det är bra att se de här påminnelserna. Men jag tror absolut att det är viktigt att sätta sina mål. För att veta var man är på väg. Och det är väl någonting nu när man går in i skede i livet. Där det är inte så svart och vitt. Sport är väldigt så här. Du vinner, förlorar. Du vet om man spelar bra eller dåligt. Men hur vinner du i livet? Alltså, hur sätter du målen där? Det är väl någonting jag fortfarande jobbar med. Men vi pratade tidigare om att vara närvarande och bli inspirerad och göra roliga saker. Det är ju vissa saker som är viktiga för mig nu. Men det är ju någonting jag gillar med idrott, att du får ju feedback med en gång. Var jag bra eller var jag dålig? Om jag gör ett snack nu eller pratar med folk, jag vet ju inte direkt om var det där bra eller var det inte bra. Men är du målvakt så vet du direkt. Jag tog pucken, jag tog den inte. Och den här konstanta feedbacken du får. Ja, det var väl skönt på ett sätt. Men det kan ju också skapa en stress, kan jag tänka mig. Mm. Ja, nej, men hitta den balansen i livet nu för mig. Det är det jag söker. Men jag känner att jag är på en väldigt bra plats.
Det har ju hänt lite grejer också under din karriär. Och vid ett läge så fick du ett väldigt hårt skott på halsen också som drog av ett blodkärl till hjärnan.
Nästan av. Det gick nästan av. Ja, det var ju så extremt otur att jag kom ett slagskott och vår back försökte lyfta klubban framför mål och istället lyfta min mask. Så min hjälm åker upp och så jag ser ingenting. Och samtidigt som min mask täcker mina ögon så kommer skottet rätt på halsen. Så det är klart att det var ju en extrem smärta med en gång i halsområdet. Och sen återhämtade mig lite, spela klart matchen, spela en match till och därefter så fick jag extrem huvudvärk. Så jag fick åka in till sjukhuset och man kollar ju mest på halsområdet, va? Men tydligen så just när jag träffade halsen så snärtade jag bak nacken så hårt så det drog nästan av blodkärlet bak i nacken som går upp till hjärnan. Så det var ju rent tur där att man inte fick en hjärnblödning. Så man gick från att okej, nu är det ny match imorgon till att du ska inte spela på minst 2 månader. Vi får se om du kommer tillbaka den här säsongen. Så det var ju lite chockerande, kommer jag ihåg. Men ibland får man ha tur och otur. Det var lite så jag kände just i den situationen. Att man inte fick en smäll till där i andra matchen jag spelade.
Jag läste ju för att det var inte så himla länge sedan. Bara kanske 2 månader sedan någonting. Det var någon som gick bort också för att de hade fått den här skridskon i halsen.
Mm.
Det känns som att det är en rätt, jag ska inte säga vanlig grej, men det är inte första gången jag läser det heller.
Ja, nej,
har du varit med om några hemska saker i någon match som har skett?
Ja, jo, det är klart det har hänt. Folk har fått både klubbor och puckar i ansikte. Det är en snabb sport. Och det är klart det händer saker ibland tyvärr där det är utom din kontroll. Det finns ju en risk absolut när du går ut på isen, men det jag kan känna just med det har varit en ganska stor debatt här borta nu om halsskydd till exempel, att det borde vara obligatoriskt, och det kan jag tycka. Jag tror aldrig jag har varit på en hockeyplan i full utrustning utan halsskydd, så det är väl en bra debatt att det börjar bli fler och fler spelare som använder det. Jag tror i Sverige så använder nästan alla halsskydd, men här borta har det varit lite mindre. Men just när det kommer till skador, det är klart det har hänt att killar har fått slagskott i ansiktet. Och det, man hör på smärtan vilken nivå skadan är. Det har varit ett par sådana som inte har varit allt för roliga.
Något som du också har handskats med, vilket gör ju också att dina prestationer tycker jag har varit ännu mer beundransvärda, det är att du har ju liksom spelat på 60% av din kapacitet hela karriären. Det är rätt nice.
Ja, du tänker på mitt blodflöde
till hjärtat
då? Ja, nej, men så illa var det inte. Under många år var det under kontroll faktiskt. Så jag vet om att jag har haft ett hjärtfel som jag kommer behöva åtgärda någon dag. Det var bara att det accelererade otroligt fort 2020. Som ledde till att istället för att åka till training camp så fick jag åka och göra den här hjärtoperationen. Det var dels klaffen då, för det läckte för mycket. Och också en del av aortan var tvungen att bytas. Men jag hade ju full kontroll på det där under många år. Och det var tester varje år. Och det var inget som påverkade min fysiska status alls. Förrän egentligen det året 2020 när allt började gå åt fel håll väldigt fort. Så det kan jag inte skylla på. Om att jag skulle ha gjort bättre de första 15 åren.
Men i det här läget fick du också en infektion i hjärtat som var rätt obehaglig.
Ja, det var ju efter operationen, ett par månader efter, så fick jag något som heter pericarditis, som är inflammation runt hjärtat. Och det var ju det som ledde till att jag fick lägga av. Det var inte operationen i sig, utan det var inflammationen runt hjärtat. Och den har varit lurig, absolut. Den har tagit tid och påverkat mitt liv kanske lite mer än vad jag trodde det skulle göra.
Hur har det påverkat det då?
Man har inte kunnat vara speciellt fysiskt aktiv. Jag älskar att spela tennis, det har inte gått. Sen har det gått fram och tillbaka under de här 3 åren nu. Så jag har månader där jag kan vara aktiv och sen kommer det tillbaka och då får man ta ett break och tillbaka på mediciner. Så det har ju varit. Men jag visste från början att det skulle ta tid. Efter de mötena vi hade när jag fick det. Att det tar tid att bli av med det och man måste vara smart och ha tålamod. Så jag gick in med rätt förväntningar. Så det har funkat bra. Jag trodde väl kanske att man skulle vara helt fit for fight efter något år.
Men är det så här att du känner när det börjar bli dåligt igen? Känner man det runt hjärtat eller något sånt där? Eller är det så att du inte får en puls högre än en viss grej? Eller är det om du har dålig sömn? Eller?
Så när du får pericarditis, när du får inflammation runt hjärtat, så är det viktigt att hålla ner pulsen. För det är det som triggar inflammationen. Så just när du har det känns, du får ju smärta genom bröstet ut i ryggen. Så då är det ju viktigt att man håller ner pulsen, inte tränar. Och sen på sikt, då, efter några månader kanske, så kan man börja försiktigt känna sig fram. Men man kan inte gå från 0 till 100 på en gång. Och det är väl det jag har fått liksom acceptera de här åren. Att jag tycker tennis är otroligt kul, men då kanske jag pushar mig själv lite för hårt. Så jag spelar ibland, men jag spelar. På sikt kommer jag vara tillbaka till 100%. Men just det här tålamodet under den här processen, att det ska läka. Det var ju någonting hon sa ganska tidigt, att det här kan ta 3-4 år innan du är helt 100. Men man vet inte riktigt. Varje fall är unikt. Just hur snabbt du läker och om du kommer tillbaka.
Men så här, på vilken nivå är det då? Är det så att om du skulle gå ut nu och köra intervaller 20 minuter, är det liksom att få upp en puls på 180-190? Det är helt borta.
Nej, men nu har jag faktiskt hållit på här sedan i augusti. Jag hade ett break förra februari till sommaren där jag inte tränade, för det kom tillbaka för tredje gången. Men nu har jag tränat sedan i augusti. Sen kanske jag körde lite lugnare i augusti till oktober, november. Och nu är jag igång. Kanske inte 100%, men jag kanske inte skulle köra intervaller. Men jag går till gymmet, jag tränar lite, får upp pulsen. Och det känns väldigt bra. det, man inser ju det, hur härligt det är att få röra på sig och träna. Och, sen behöver jag inte pressa mig till 100%, men bara det att jag kan nu röra på mig och träna. Det är bra för sinnet och jag känner bara en annan energi också, vilket är här.
Nu kommer vi till de tre sista frågorna och första frågan är så här, om du ska dela med dig av någonting som du har lärt dig under din karriär, vad skulle du vilja liksom dela med dig då? Är det något tips eller någon tanke eller något som har lett dig?
Jag tycker jag var ganska bra på det, men hade nog kunnat göra ännu mer, och det är att njuta på resan. Så mycket man fokus man lägger på liksom, dit man vill och på förberedelser och matcher. Men det handlar också om att njuta. Jag tycker någonstans att jag var ganska bra på det. Att jag uppskattade resan. Det handlade inte bara om slutdestinationen. Utan att uppskatta alla de här små detaljerna. Mm. För mig personligen då med hockeyn. Liksom, allt från resor till att se olika städer till faktiskt uppskatta träningarna på ett sätt. Det fanns mycket glädje i det. Men att man inte stirrar sig blind på bara målet, utan njuter av resan också.
Vad skulle du säga till alla 20-åringar som har en dröm att komma in i NHL?
Ja, men någonstans, du måste ha en stor tro på dig själv. Visst vill man ha folk runt omkring en som supportar och stöttar, men i slutändan så måste du vara den största hejarklacken. Du måste ha den här tron på dig själv. Och finns passionen för det du gör och finns tron på dig själv, så då kommer man ta sig förbi de här hindren. För det spelar ingen roll vem man är, oavsett om man är toppspelare eller inte. Hinder kommer. Och då kan jag känna det som hjälpte mig många gånger under karriären är den här tro på dig själv och det du gör. Du kan inte förlita dig på att andra ska liksom vara där och stötta dig hela tiden. Utan den energin och den tro måste komma inifrån. Det är där det måste starta. Sen är det klart det hjälper om du har folk omkring dig, lagkamrater eller vänner som stöttar dig. Men det måste finnas tro och driv inifrån.
Är det en av de sakerna som du vill ge mer, alltså ge från dig till dina barn? Eller vad är det några saker som du, innan du går bort, känner att det här skulle jag vilja att de tar vidare eller att de får med sig från mig?
Min största önskan för mina barn är att de hittar en passion i livet. Vi började intervjun och pratade om att jag kände att den passionen jag hittade för hockeyn har verkligen väglett mig. Och jag tror inte alla hittar så. Alla hittar någonting, men frågan är vilken nivå av passion du känner för det du gör. Så jag hoppas att de hittar något i livet som verkligen de älskar att göra, som driver dem och vägleder dem, oavsett vad det är. Det är min största önskan.
Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig eller liksom lyssna på dig, eller så här, hur skulle man kunna få lite mer av dig? Din parfym exempelvis finns ju.
Ja, min parfym. Nu såg jag mig själv här på screenen. Club 30. Jag har ju en egen podcast också som är en del av mitt jobb på MSG. Jag har aldrig varit...
Berätta om den.
Jag är ingen poddare om jag ska vara ärlig. Så när förslaget kom från Madison Square Garden, hej, vi vill att du startar en podd. Ja, då fick jag övertala mig lite kanske. Men sen insåg jag ju det fina med en podd. Just den här möjligheten att lära känna människor på ett sätt som... det finns otroliga fördelar. Så vi har haft jätteroliga gäster där man sitter ner och många av dem känner jag, men jag känner dem inte jätteväl. Vissa känner jag väl, men vissa har bara träffat några gånger. Så får den här möjligheten att sitta ner och verkligen hur känner de inför de här sakerna? Och det finns mycket att lära sig av människor. Och så gör jag det tillsammans med en av mina goda vänner Jay, som jag känt i 17-18 år nu här i New York. Så vi har kul. Och men du nämnde för mig här tidigare, det är uppemot 800 avsnitt. Eller vad, var det så? Mm. Det är ju otroligt. Alltså, all den informationen och liksom lärt känna så många människor på vägen, det är ju otroligt kul. Eller hur?
Ja, 800 i alla fall, ungefär 200 mindre än dina 1000 NHL-matcher.
Ja, nej, men du kommer ju kappa snart. Men,
jag kommer i kapp. Jag har inte, det är inte lika mycket skador i det här i alla fall.
Nej, det är det inte.
Nej, men det är ju som du säger, verkligen, skämt åsido, det är ju fantastiskt. Alltså, det är ju helt otroligt att kunna sitta med magiska människor och bara få höra på saker. Och många som är extremt duktiga på det de har gjort och nördat sig in och lagt de här tiotusentals timmarna på något specifikt område. Och sen också få göra det. Och podd, till skillnad från kanske en intervju i en tidning eller även tv, det är ganska... oftast är det väldigt, väldigt kort. Här går ju mer att komma in på djupet på saker och sådär. Och lite mer tid. Så att det är ett bra format på det sättet.
Jag är ju rookie. Club 30 heter den här. Det baseras på mitt nummer. Men vad skulle du kunna ge mig för råd då, i och med att jag bara gjort 16 avsnitt. Vi har 8 avsnitt per säsong. Så vi är ingen sån här veckopodd. Utan vi kommer ut med...
8 är vad jag bränner av på en månad.
Så att vi är uppe i 16. Säsong 3 kommer nu i vår. Men vad ska man tänka på för att bli en bra poddare?
Ja, en bra intervjuare i alla fall. Då skulle jag säga så här att väldigt, väldigt mycket är ju så att man ska få förtroende, eller gästen ska ju få förtroende för en väldigt, väldigt snabbt. Alltså, man har liksom inte tid att försöka hitta de här grejerna som gör att man connectar på något. Det kan ju vara att man connectar på en hund, exempelvis. Mm. Innan vi pratade om Maja så pratade du om, då, jag minns inte när, men jag har i alla fall berättat för dig att jag har en hund. Och då kanske du känner att men nu tycker jag i alla fall den här framgångsmannen, nu gillar han i alla fall 1,5% bättre. För att vi båda har en hund. Och ofta så behöver det inte vara så mycket mer komplicerat än så. Alltså, när jag träffade Jan Guillou, så han var ju ganska skeptisk till mig när han såg mig. Det var många 9 år sedan jag poddade med honom eller något sånt där. Men då så connectade jag och han på simningen. För att jag är en gammal simmare och det är han också. Och där liksom vände egentligen från att det var en ganska stel intervju i början till att han kände att nej, men det här är ändå en reko kille, han är ju simmare. Och då tyckte han ändå att, nej, men då, att jag var okej. Och då så kunde han göra en lite bättre intervju eller kunna bjuda lite mer. Liksom. Så att jag tror att ganska snabbt, genom att man har inte den här tiden, man sitter inte försnackar i 2 timmar, så handlar det om att hitta den här connectionen. Och sen i början också, det har jag hört också från exempelvis Tim Ferriss show, som är en podd i USA som jag blev inspirerad av, och sådär, som också intervjuar. Lite sådär, för man ska lära sig. Det var ju att han sa det att ställ, ha i början, ha saker som gästen gillar att prata om i början bara. Vad som helst. Gillar du att prata om surfbrädor, kör surfbrädor. Gillar du att prata om katter, prata om katter. Gillar du att prata om liksom teater, prata om det. Vad som helst. Ha det alltid i början så att det blir en bra grej. Så att det är väl de tankarna som jag kan säga att connecta på något personligt så snabbt som möjligt, och sen så snacka om något som den andra gillar att snacka om i början. Det är väl... Det
ja, men det ska jag ta med mig. Det är bra. Det tar vi med oss för säsong 3.
Men du, jag måste bara fråga en fråga här med de gästerna. Du har träffat otroligt många intressanta gäster i Club 30. Kan du bara dra något möte som du var så här, wow, vad coolt möte?
Från Club 30 eller överlag?
Ja, från podden.
Från podden. Oj. Ja, men de är alla är ju så unika på sitt sätt. Jag menar, Eli Manning och John McEnroe känner jag. Och McEnroe, han är som han är. Jag kommer ihåg, jag skrattade otroligt mycket under han. Vi fick ju klippa rätt mycket. För vi satt där väldigt länge. När vi var klara så var det... Är vi redan klara, tyckte han. Då hade vi suttit där betydligt längre än vad vi brukade. Ja, men så ibland blir det ju mer kompishäng och det går långt. Jag kommer ihåg Alex Rodriguez, som är stor stjärna i baseball. Eller vad, han är retired nu. Han var väldigt intressant. Han var väldigt närvarande. Han är otroligt upptagen man med mycket möten och grejer. Han kommer in full fart från olika möten till våra studio. Jag tänker, okej, det här kan bli tufft att få han att vara just här och nu. Men det var han. Så det var imponerande att se hur närvarande han kunde vara. Men jag tycker alla är intressanta på sitt vis. Liksom. Och de får en att fundera på saker som man kanske inte funderade på när man gick in till det här mötet. Och det är det jag gillar med podden.
Ja, jag länkar till den här också och de andra sakerna vi har pratat om här i poddbeskrivningen och på YouTube. Men jag måste verkligen tacka dig. Stort, stort tack att du var med, att du la tiden på det. Det betyder jättemycket och jag hoppas vi ses framöver. Och jag önskar verkligen dig all lycka med allt.
Tack så mycket och tack tillsammans. Ha det så bra. Fram Gangspotten with Alexander
Perleros. Det finns ju vissa gäster som har kämpat lite extra med att få med. Och Henke Lundqvist, ja, han var en av dem. Så otroligt glad att han var med. Och jag älskar verkligen hans ödmjukhet, hans lugn och sen den här förmågan att verkligen kämpa. Förmågan att kunna vinna och behålla det här fokuset. All den här pressen en målvakt har. Alltså jag kan nog inte ens förstå den. Och sen också på NHL-nivå. Ja, det är stort. Det är stort. Extremt imponerande och inspirerande. Stort, stort tack för att du lyssnar på det här. Så himla tacksam och glad för det också. Så är det så att du gillar avsnittet så får du supergärna tagga mig i någon social media och dela det. Så delar vi det också. Ha det jättebra. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.